Hej där mina små sötnosar och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 136. Denna vecka gästas jag av den fantastiskt roliga komikern David Batra. Och innan vi pratar om dagens podd så skulle jag vilja ta två saker. Först och främst så vill jag släppa en liten nyhet att det kommer komma en till livepodd framöver. Den kommer ske i mitten på september och det kommer bli tyngre gäster än någonsin tidigare. Och det kommer bli på ett större ställe och det kommer bli mer maxat och bättre. Och ja, det kommer verkligen bli maxat kan jag säga. Men jag släpper all definitiv information nästa vecka. Men jag vill bara tisa lite för att det kommer komma en livepodd och det kommer bli större, bättre och häftigare än någon gång tidigare. Så det kommer bli ascoolt. Så ja, hoppas alla härliga lyssnare vill komma på livepodden som kommer vara i mitten på september. Men mer information nästa vecka. Och sen vill jag bara pusha lite för mina föreläsningar. Jag åker runt i skolor och pratar om min livshistoria, om tidigare kändisskapet i dokusåpor och missbruket och allt kaos som har varit och hur jag idag lever som nykter och drogfri sedan nästan 2 år tillbaka och hur jag har vänt hela mitt liv. Och ja, det är en inspirationsföreläsning som jag oftast drar på gymnasieskolor och den har varit väldigt uppskattad. Och jag har haft en paus nu under sommaren på grund av att jag har fått en dotter, men jag kommer dra ut i höst igen. Och om ni jobbar på en skola eller ja, ungdomsgård eller vad som helst, så gå in på min hemsida www.nemohyden.se så kan ni läsa mer där, information om föreläsningen och hur man bokar den och priser och allt sånt där. Så det vore skitkul om jag kunde få komma till just er stad. Så in på min hemsida och kika, för ja, det är, jag tror att jag har mycket att berätta för ungdomarna. Hoppas det i alla fall. Åter till dagens podd då. Nemo möter en vän, avsnitt 136, David Batra. Jag tyckte det här det var skitkul alltså. Han är ju otroligt lätt att ha att göra med, David. Alltså, jävla sympatisk och rolig och rapp liksom. Och jag tror att det här blir ett samtal som kommer roa många av er. Och jag hade kul som fan i alla fall. Och jag hoppas ni kommer bli nöjda. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo möter. In och gilla oss på Facebook, Nemo möter en vän. Har du några frågor eller önskemål gällande podden eller vad som helst, eller ja, bara undringar om mig eller vill säga hej eller vad som helst, så skicka dem till nemohyden@gmail.com. Min hemsida är som sagt www.nemohyden.se. Podden klipps precis som vanligt av Daniel Eggmannen Ekberg och presenteras av Radioplay. Men nog om mig. Dags för Nemo möter en vän, avsnitt 136. Gäst David Batra. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah, det är fullkomligt
osäkt. Nemo är en kändis, kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah.
Du får äta, men du får förklara för mina lyssnare. För jag fick faktiskt 3 mejl som folk sa så här: du kan inte spela in med gäster som äter.
Det är det man kan ju. Jag tror att du får 3 mejl, men du får, kommer också få mycket glada känslor där hemma.
De får känna att de är med i rummet på ett annat sätt.
Men man slappnar ju av, jag sitter här och slappnar av och äter.
Ja. Bara inte smaskar, du får helt tyst. Det kanske var Torkel som smaskar ovanligt mycket.
Jag är som en sån amerikansk eller svensk deckare, du vet.
Ja.
De äter alltid något när de ska. Ja, Larsson kommer in i den byggnaden. Och han ska komma.
Ja, precis. Vi får göra om på den till en dräckare.
Mm, precis.
Vi kan köra igång lite smått. Fan, vad kul att det äntligen blir av. Det är ju jag som har varit rörig. Jag har ju varit skadad och jag har fått en bebis. Men nu blir det äntligen av.
Vad var det för skada?
Benet, jag spelar innebandy. Och jag har ju återupptagit mitt gamla ungdomsintresse innebandyn.
Mm-hmm.
Och i skallen trodde jag att jag var lika smidig och snabb som jag var när jag var ung.
Det är väl en livsfarlig sport, va? Det är väl sån här menisken eller vad det är man...
Ja, korsband.
Mm,
jag drog korsbandet för 1,5 år sedan. Så det är fortfarande som spökar.
Det är som Zlatan och du alltså?
Det är jag. Vi är väl lika, jag och Zlatan. Många säger det.
Mm.
Det är väl utseendet, begåvningen och korsbandet.
Nästan allt lika.
Vi flickar in det. Men nu blir det av.
Inkomsterna också.
Inkomst. Ja, du vet ju rik man blir på Radioplay så inte annat.
Ja, exakt. Precis.
Vi kör igång. Hur är läget? Du ser glad ut.
Bra, ja, men det är jag tycker jag.
Mm.
Alltså man blir i Sverige när det är varmt helt plötsligt och sol. Det krävs inte mer.
Nej.
Man blir så jävla glad.
Fast här inne är du för varmt, kan vi säga direkt.
Kanske det, jag tycker inte, jag tycker det är bra.
Men det är nog ditt indiska påbrå.
Mm, det måste vara det. Mm. Nej, men så bara det att komma in från en solig gata är ju, blir man glad av.
Fantastiskt, det är verkligen så. Men din agent sa det att ni har problem med ventilationen här. Så enligt mig sitter vi i en bastu just nu. Men
enligt mig så är det perfekt harmoni.
Det viktigaste för dig är att du mår bra och att du känner att tempen är okej.
Du är bara instrumentet.
Ja, ja, jag är bara en jävla magnetdocka. Du, tycker du om att göra intervjuer?
Blandade känslor. Dels tycker jag om det, för man får sitta och prata om sig själv. Och det är bra egomassage, liksom, man känner sig lite viktig och så. Och sen tycker jag det är jobbigt för att man pratar om sig själv. Så att, nej, men så det är, ja, men både och.
Tycker du det är svårt att dra gränsen? Vart gränsen ska gå, liksom?
Nej, det tycker jag inte är så svårt. Det är mer att man kan känna sig jävligt tråkig och sådär.
Jag är ganska glad att intervjun blev senare än vad den har blivit. För jag vet ju att när vi skulle ha den egentligen så var ju du mitt i en intervju-race.
Så det är, just det.
Det är bättre att det är nu, för nu har jag lugnat ner sig lite grann.
Bättre för dig.
Ja.
Och din podd, att det är annat man är med överallt, ja.
Ja, men precis. Ja, men dels det, men sen så känner jag, du kanske känner att du inte, alltså om jag är intervju nummer 5 på 2 dagar.
Nej, just det.
Då kanske det är roligare nu när du har lite mindre intervju.
Ja, men så var det ett tag i typ februari där. För jag lanserade en ny show och så.
Så egentligen ljög jag bara om skadorna av bebis.
Just det, bebisen finns inte där. Berätta om bebisen.
Ska det? Hon fyller 5 veckor idag. Och vi gjorde en månadskoll idag. Och det är ju skitfett. Det är ju, vilken grej. Fan vilken grej det är att få barn, alltså. Det är ju liksom det sjukaste. Jag hade ingen aning, vem har en aning?
Nej, så är det.
Men alltså, de här känslorna man känner. Jag trodde ju inte att det fanns så starka känslor. Så jag är ju, jag sover ju ingenting, men jag är ändå inte så trött. För jag är på någon slags euforirus av bebisen. Och det känns häftigt.
Underbart.
Ja, det är grymt faktiskt. Och jag tänkte att jag brukar inte vara sån här som är långdragen vid barndom och uppväxt och sånt här. För jag tycker inte det är så intressant. Men jag vill ändå få någon slags hum kring din barndom och uppväxt. Och om du ser tillbaka på den, ser du den som positiv eller medium eller negativ?
Jag får nog säga positiv. Med tanke på hur jävliga uppväxter kan vara när man lyssnar och läser böcker och sådär, så definitivt positiv. De små liksom negativa grejer, det var ju liksom ingenting. Jag menar, bara att födas i västvärlden och sen födas med föräldrar som älskar en och var frisk och ha liksom en trygg uppväxt, det är ju fantastiskt.
Få förunnat. Hur var skoltiden? Var den, jag har ju alltid lite fördomar. Jag tror alla människor har fördomar, det har man ju liksom. Och jag tänker att fördomen mot dig är att i skoltiden var du en spelevink.
Vad betyder det?
En spelevink, roliga timmen, lite klassens clown.
Jag var spelevink på det viset att jag var liten och klän. Var 1,50 lång. Typ, alltså, till gymnasiet kanske jag ljuger, men nästan, alltså.
Är det sant?
Jag, typ efter 2:an i gymnasiet började jag växa. Och kom knappt i målbrottet så innan dess. Det var liksom en liten pojke som satt och byggde flygplansmodeller. Medan de andra började ha tjejer och killar etc.
När kom du på puberteten?
Det var väl nästan då, alltså gymnasiet. Alltså. Ja.
Jag kom i 9:an och jag minns det som väldigt sent. Det var fett jobbigt, alltså. Målbrottet i 9:an liksom. Och alla var så här, alla hade så mycket hår på snoppen och så vuxna. Och jag var helt jävla...
Och sen var jag ju också liten och klän som sagt och dålig på sport.
Inte ens det fick du?
Nej, och det är ju jobbigt när man är kille. För att mycket handlar ju om det.
Så är det.
Så på det viset blev jag väl spelevink, på det viset att mitt sätt att vara någon överhuvudtaget var att skoja och tramsa. Och ja, liksom.
Men hade du en fallenhet för det roliga direkt, eller var det en roll du tvingades ta på dig, kan man säga?
Både en kombination kanske. Jag fattade nog först själv också på gymnasiet, för det var med en sån här gymnasierevy och hittade på sketcher och spelade och så. Ja, det funkade väldigt bra, blev väldigt kul, och var det då jag fick blodad tand, tänkte det här vill jag ju göra liksom.
Kände du så här, tänk om man kunde försörja sig på det här ungefär så?
Ja, eller i alla fall kanske inte försörja, men göra det liksom. Bara att man kan, ja, försörja sig också, att man kan som vuxen hålla på med det här, sätta på sig en rolig mössa och tramsa liksom. Det fattade inte jag, för jag hade ingen i min omgivning eller släkt eller så som höll på med artisteri eller kreativa grejer.
De sa så här: skaffa ett riktigt jobb, din omgivning, som det.
Ungefär så.
Bli polis.
Och min pappa från Indien också, det det gällde liksom bara att bli läkare eller ingenjör. Det fanns inte på kartan något annat.
Jag ska bli komiker.
Ja, det var inte ingen jättesuccé i början alltså.
Men nu är han stolt.
Ja, det är han.
Ja. Mm. Ja, vad fint. Vet du det, jag har ju haft en del komiker här och... ska jag kalla dig komiker? Tycker du att, är det din titel? Eller,
det är det definitivt.
Skådespelare lite grann också tycker jag.
Jo, men det är ändå...
Ni kör komiker.
Mm, absolut.
Ja. Men alltså, jag har haft lite olika komiker här genom åren. Och vissa, folk har olika anledningar varför de börjar med stand-up. Och varför de börjar med humor. Ofta är det här klassens clown. Eller få bekräftelse. Eller liksom så här, försöka liksom hitta sin identitet och det här som är inne på nu. Och, men Messiah Hallberg sa så här att han tyckte alla andra var så jävla dåliga. Och att han kunde göra det bättre själv.
Mm.
Ja. Det är också en liten... en udda take på det.
Ja, just det.
Hur känner du? Kan du känna igen det?
Nej, men där... jo, inte dåliga ska jag inte säga. Men när jag hade gjort den här gymnasierevyn så kände jag det här är roligt. Och jag gjorde en massa busringningar också på min fritid. Liksom ringde alla möjliga optiker och sa att min hund behövde glasögon. Och...
Hassan?
Ja, och då kom Hassan 94 där. Så...
du var före Hassan?
Nej, det var då ungefär okay, också. Mm. Så det är inspiration. Men parallellt, jag upptäckte det parallellt ungefär. Mm. Och då skickade jag massa kassetter till... någon människa där med konstigt efternamn, Christian Lok, hittade jag. Mm, så packade in dem, man kan säga, printade ut på datorn, snygga omslag. Satt där i pojkrummet i Lund, skickade. Och så låg jag och sov och så ringde, vaknade tidigt som fan på morgonen att telefonsvararen där hos föräldrarna gick igång. Ja, hej, det är Christian Lok från Sveriges Radio. Bara, mm. Och det var det han som ringde och frågade om jag ville komma till Stockholm och göra några busringningar.
Okej.
Okay. Som gästbusringare. Mm. Så det var ju fantastiskt. Och då fick jag en känsla att oj, så här kan man tydligen göra. Det går att skicka iväg de här kassetterna.
Man kan ta för sig
liksom. Ja, faktiskt. Mm. Och sen så dök det upp en liten annons i Sydsvenskan om en tävling i stand-up på Hotell Kramer i Malmö. Så här, ja, talangjakt egentligen. Och då tänkte jag, ah, men då, jag anmälde mig till den också. Jag hade det här flowet med det här Hassan-kassetterna. Och så var det liksom uttagning. Först var det större än jag trodde då.
Hur många var med?
Det kanske varit en 30-40 från början. Mm. Och så var det deltävlingar, 4 i varje deltävling. Mm. Och så vann jag deltävlingen och gick till final. Och då gick jag på nästa deltävling för att smygtitta. Vem är det nu jag ska möta här? Om en skulle vinna, det var 4 eller om det var 3 deltävlingar. Och då var det en blond kille där från Eslöv som hette Johan Glans. Som var... skitrolig. Och jag tänkte bara, oh, och han vann ju då sin. Och så tänkte jag, oh, det är honom jag ska möta. Och så var det några till då. Och, men då slutade faktiskt med att vi kom på delad första plats i finalen. Och då var Lenny Norman, var konferencier. Och då sa han på scenen där, ah, och vill ni komma upp till Norra Brunn och värma upp för mig nästa vecka så är ni välkomna. Och då tänkte man också, ja, ja, det kommer väl inte hända och så. Men det var samma sak där hemma hos föräldrarna. Jag bodde hemma då, så ringde telefonen och sa, ah, Lenny Norman, jag har bokat flygbiljetter. Och bara, oj! Otroligt, alltså de här människorna som bara, ja, hjälpte en helt enkelt.
Mm. Men det är så intressant det som du är på. Det är ju så här, jag vet inte om det är svenskt, men man känner sig ju, man har det här inbyggt att man ska vara försiktig. Man ska inte ta för sig för mycket. Det är liksom så här, jag märker det när jag typ jagar gäster och så här, och jag så här, ringer upp folk ofta. De säger ju ja, jag bara, oj, han sa ja. Du vet,
ja, bara... det är någon du bara har sett på film.
Exakt.
Ja, det är underbart.
Tar man bara för sig så, vad är det värsta som kan hända?
Nej,
det är det.
Exakt.
Men ändå så är man så här inbyggt lite försiktig, lite rädd.
Ja, och ändå har det ju hänt. Jag kände att jag var lite sån då på 90-talet. Och jag tryckte upp visitkort det första jag gjorde. Och liksom delade ut när jag kom till Norra Brunn. Ja, ni kan ringa mig och så. Och skaffade mobil och e-mail. Och bara. Men det kommer jag ihåg att då kände man lite så där att folk tyckte, vad är det här för jävla krängare? För de enda som hade visitkort var ju troll. Magiker, så trollkonstnärer. De var lite så här med marknadsföring och skaffade hemsidor och så. Mm. Men som komiker var det lite... jag kommer ihåg att det var snack om Peter Wahlbeck. Snackade alla lite skit om att Peter Wahlbeck, han är en sån som ringer upp tv-producenter och säger jag vill vara med. Och jämför det med det med nu för tiden. Alla har sin egen YouTube-kanal, egen Instagram-konto och tar liksom en bild på sig själv. Bara, kolla här är jag. Mm. Så det har ju hänt något otroligt.
Han var före sin tid kan man säga.
Ja, precis. Och samtidigt är det ju befriande tycker jag. För det är mycket ärligare egentligen ju.
Ja.
Och säga, här är jag vill göra det här och får jag vara med. Det är ju...
ja, varför ska det inte vara så?
Nej, absolut.
Bara take it or leave it, här är jag. Det är klart det ska vara så.
Det är mycket ärligare än att man ska liksom låtsa att man är lite...
fin i kanten.
Lite fin i kanten.
Och, så ska och någon... förlora massa möjligheter istället liksom.
Ja, och så ska någon surgubbe där på SVT liksom upptäcka en liksom. Mm. Så var det ju då, det fanns ju inte ens tv-kanaler. Man fick liksom gå till Sveriges Radio eller SVT med mössan i hand och liksom...
mm.
Försöka, ja, vara intressant.
Ja. Men är det den tävlingen då, där du kom delad detta med Johan Glans, är det den tävlingen du minns som ditt break, kan man säga så? Att du känns, fan, det här jag är bra på, det här kommer jag kunna göra.
Ja, inte break för att ingen visste vem jag var, det sa du ju. Men break för att, ja, det,
för precis, dig själv, för dig själv.
Ja, och det trillade in lite gig så där. Man fick åka till en studentförening och just det här Norra Brunn, och sa jag, absolut.
Mm.
Och just genom Lenny Norman märkte jag också att, jaha, det här är ett yrke. Att det här kan man tydligen göra.
Mm.
Så det var ju en, ja.
Mm. Jag tycker visst, jag vill snacka stand-up med dig. Jag tycker, jag är så jävla fascinerad av stand-up och jag tycker det är skitintressant att prata om. Och det här med att bomba.
Mm.
Om man bombar, vi säger att du går in och bombar. Jag vet inte, gör du ens det någonsin nu för tiden? Händer det?
Kanske inte bomba så att jag kliver av scenen och alla där tycker att det här var ju inte klokt, det här var ju katastrof. Det är snarare skämt som bombar nu för tiden.
Mm.
När man provar nya grejer och om man testar grejer som är över gränsen eller inte är roliga.
Mm.
Så nästan varje kväll när jag går upp och testar skämt så är det ju ett par minuter som är dåliga. Mm. Alltså de bombar totalt.
Mm.
Och då får jag försöka rädda det med äldre säkra grejer så att så kvällen i sig ändå funkar på något sätt.
Ja, det var min följdfråga. När man bombar, har man sån här safe skämt som alltid funkar då?
Ja, sen kan man ju aldrig säga att de alltid funkar för man vet ju faktiskt inte.
Nej.
100%. Men det känns ändå, har man hållit på så länge som jag och de som har gjort det så man kan i alla fall komma ut därifrån med någon sorts heden i behåll.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men det kan ju ändå vara folk som muttrar efter att det där var inte så roligt som jag hade hoppats. Jag har ändå sett honom i tv och så. Och särskilt inte när man är i en fas som jag är nu den här våren när jag testar skämt hela dagarna. För att jag har premiär för min nya show i höst då, Elefanten i rummet. Och då måste ju, de ska ju funka då.
Mm.
Och då måste jag ju, då är ju jobbet nu under våren att faktiskt bomba.
Mm.
Lite grann i alla fall. Eller då och då.
Men jag är så nyfiken på hur många chanser ger man ett skämt?
Ja, det är lite olika. Om man älskar det själv så kan jag nog ge det 5-10 chanser nästan.
Mm.
Men ibland ger man ju bara en chans.
Mm.
Om man märker att det här är, de fattar inte vad jag snackar om. Och man börjar, det går upp för en, ja, men det här är inte någon allmän giltig spaning jag har, utan det här är bara min sjuka hjärna. Ingen begriper det. Men ibland, om man är väldigt förtjust i det så kan man liksom inte låta bli att tänka, när jag ska muskla in det här.
Mitt i så här skrattstreak.
En dag ska de förstå mig. Alltså.
Precis. Men det är så jävla intressant där, för att jag tänker att om du verkligen tänker så här, det här är ju briljant, jävla vad bra det är, och ingen skrattar, kan man inte liksom börja tvivla på sig själv igen då?
Herregud. Det händer ju, det händer ju nu då och då liksom. Absolut. Särskilt nu när man experimenterar fram någonting.
Mm.
Så man slits ju mellan eufori när man kommer hem på kvällen och det här man knappt trodde skulle funka, funkade pang alltså. Mm. Funkar lika bra som en finslipad grej, så är det också ibland.
Mm.
Och så nästa kväll går man dit och så testar man något annat som man trodde skulle funka bra, som inte funkar alls. Folk bara tittar som fågelholkar. Mm. Tänk, vad menar människan? Och det kanske är för grovt och folk tänker, han är ju äcklig, vad håller han på med liksom? Och man åker hem med svansen mellan benen och tänker, ja, vad fan håller jag på med? Jag framstår ju som liksom en pervers.
Men så du vet aldrig när du kommer gå hem i princip, eller?
Nej, det kan man inte veta 100%, vet jag inte. Men jag kan ju ha mina aningar. Aningarna blir ju bättre och bättre med åren också.
Mm.
Eftersom man har gjort mycket trial and error och har misslyckats så pass mycket.
Mm.
Alltså det enda instrumentet man har, det är att misslyckas.
Mm.
Det är liksom det viktigaste instrumentet man har.
Har du så här komikerpooler som du bollar skämt med? Så? Gör man sånt? Eller är det bara en fördom?
Jo, det är mycket.
Vem?
Ja, väldigt många. Alltså Johan Glans, Patrik Larsson, Hasse Brontén, Henrik Schiffert, Marika Karlsson, alla möjliga egentligen.
Mm.
Men många.
Fint. Gemenskapen, båda skämt om varandra. Du, vi går vidare. Jag vill prata om, vem tycker du är Sveriges bästa komiker? Och då måste välja någon.
Mm.
Och Sveriges mest överskattade.
Oj, oj, oj.
Jag fick den frågan från mina lyssnare. Oj. Och jag måste ställa den.
Ja, det är klart du måste det.
Kan du inte svara något namn på det? Det är väldigt kul om du säger något.
Nu tittar jag omkring för det är en massa affischer här. Jag måste tänka, vem finns det egentligen?
Det är bara du överallt här. Där är du.
Ja, där är jag, det är sant. Nej, men alltså,
vi börjar med bästa, det är en klassiker.
Bästa är ju, det handlar lite om form också.
Mm.
Nu har jag precis sett Johan med sin nya show. Sin världsturné-show. Och han har liksom fått den till att liksom, ja, gjort den ett par gånger och den liksom, gasch, nu sitter den som ett spjut liksom.
Mm.
Och det är ju, så då får jag väl säga honom, men samtidigt nästa vecka kanske jag ser någon, alltså de här topp liksom 5-10 komikerna i Sverige är ju väldigt bra allihop, annars så säljer man inte ut så här konserthus med tusentals människor. Och överskattad, det vill jag. Det jag vill faktiskt inte, jag vill passa på frågan. Dels kommer jag faktiskt inte på någon på rak arm, för jag har liksom, just när jag tittar på alla foton här, för jag har liksom en väldig respekt för alla i min bransch egentligen som just kliver upp och ställer sig där i stridens hetta, för jag vet ju hur jobbigt det är, så att säga.
Men jag kan säga några namn då, så kan du nicka om du tycker.
Nicka och äta min falafel här och tugga.
Jag tror att du tycker att Öss är mest överskattad.
Nej, det tycker jag absolut inte.
Nicka. Nej, jag skojar. Vi går vidare.
Nej, men även om jag skulle tycka, om du skulle pricka in något namn, så skulle jag känns som att
det är elakt kanske.
Ja, men jag är rätt så tajt med de flesta, eller alla komiker nästan. Om man har någon sån lite, ja, med soldater i skyttegraven tillsammans faktiskt, och har varit med om jobbiga tillfällen på en firmafest i Borås liksom, och har gemensamma liksom erfarenheter och drömmar, så att jag känner jag har inte lust med det.
Nej, det är bra. Det är helt okej. Okay. Mm. Du ska må bra. Det viktigaste här. Bästa kvinnan då?
Oj. Ja, det finns ju många att välja på. Det finns ju färre kvinnor i branschen, men får jag nog också ta den jag har sett senast göra en riktigt stark egen paketerad föreställning. Det är Marika Karlsson.
Mm. Jag såg den också.
Ja, du såg den, jag är Gud. Mm. Otroligt bra. Väldigt bra. Alltså. Väldigt otroligt bra. Och den här tryggheten hon har att kombinera, ja, de här liksom berättelserna om sin uppväxt som pingstvän med så här, trilla av stolen roliga grejer. Mm. Den kombinationen är ju inte lätt, men hon lyckas.
Nu ska vi gå vidare och prata om din fru. Mm. Hur trött är du på
ska
det?
Ska bedöma henne? Nickar när du ställer frågor.
Ja, precis, vad tycker du om henne egentligen? Mm. Nej, men hur trött är du på att prata om henne? Du har ju just börjat med det, men nu kommer du få göra det hela tiden.
Nu får jag skylla mig själv, för jag ska göra den här showen Elefanten i rummet, som, ja, där hon är elefanten.
Ja, men precis. Nu är det bara att ta frågorna liksom, med hundra år.
Det är inget jag kan rekommendera, kalla sin fru för elefant förresten.
Nej, hur flög det liksom hemma?
Det flög dåligt alltså. Ja. Jag fick förklara att jag är indier, så jag älskar elefanten. Ja,
precis.
Men, ja, nej, men så jag är trött på att prata om henne, just att när man lanserade shower och så, eller böcker eller vad jag nu har gjort, och så hade hon blivit en känd politiker samtidigt ungefär. Mm. Sen dess, ja, 2014 eller så, frågade alla bara om henne. De vill ju inte prata om min pissiga bok jag ska sälja. Nej, jag har en intervju med Aftonbladet. Du bara frågar, hur är det? Hur kan du? Hur är det att bo med politiker? Det är liksom, jo, med den här boken med lappar då vill inte. Nej, hur är det? och på det viset blir jag lite trött på det. Samtidigt fattar jag ju det.
Mm. Du får prata om din bok med lappar här.
Nej, jag har ingen bok med lappar att snacka om. Det är showen då, och som handlar om henne till stor del. Så att nu jag får skilja mig själv. Nej, men så det var en av anledningarna till att jag gjorde det.
Mm. Det är smart att baka in det. Alla är nyfikna på det, så får du showen då. Ska du snacka om det?
Ja, men lite så. Dels bestämde jag mig för, okej, det är det här folk tycker är spännande. Då kanske jag får prata om det. Och kanske ännu större anledning är att när man sätter sig ner och ska skriva humor, så måste man utgå från sig själv. Mm. Alltså när jag hade fått barn, precis som du nu, så är ju hela huvudet är fyllt av det. Mm. Att man är orolig, man är rädd, nervös och lycklig samtidigt. Och massa nya problem. Mm. Och utmaningar och så, som det finns jättemycket humor i. Så att typ alla skämt jag skrev handlar om att byta blöjor mitt i natten och knappt sova och så. Mm. Lite för många egentligen. Men det var det huvudet var fullt av.
Det är så.
Och nu så har jag hamnat i det här att jag är gift med partiledare då. Ja, huvudet är kanske inte fullt av det, men i perioder är det ju nästan det. Mm. Och det är där ofta skämten kommer då. Mm. Så att det är ju därför också det har blivit så.
Hur träffades ni?
På en hemma hos fest egentligen. Mm. Ja, som folk träffas egentligen.
Visste hon vem du var?
Ja, det visste hon.
Mm. Visste du vem hon var?
Nej, jag visste vem typ hon var där i festsammanhanget. Och kom, men jag visste ju inte mycket mer än så.
Nej. Hur raggade du? Hur raggade du?
Jag vet inte om det var någon som raggade. Det var ändå väldigt pang, skulle nog säga, kärlek på första ögonkastet. Jag minns hur vi stod i köket, som man gör på bra hemma hos festet till slut. Trångt i någon...
Röker under
i en tvåa. Typ gjorde vi faktiskt nästan det också då och då. Faktiskt var det så här. Och så var vi i köket och trängdes där. Och hamnade med varandra. Vi kände inte så jättemånga. Och vi hamnade, blev lite outsiders på den här festen. Och vi två hamnade och snackade med varandra halva natten. Och till slut så hade alla gått hem. Och hon som hade festen skulle gå och lägga sig. Och körde iväg oss i princip. Och ja, sen dess har vi... Ja, först dejtade vi och sen blev vi ihop och så.
Kysstes det första kvällen?
Det vill jag nog minnas att vi gjorde, ja.
Fint. Det är kul, när jag kollar på dig där, då känns det som att du tänker efter, får jag säga det här?
Det gör jag absolut.
Gör det?
Eller får jag tänker själv, vill jag släppa ut det här?
Ja.
För så är det ju lite, särskilt när båda har blivit kända. Mm. Och så är man med en podd och sitter här och käkar falafel och snackar med dig som att vi är två gamla kompisar. Och sen så märker man i liksom hänt extra tre veckor senare.
Det är ju det. Mm. Det är ju nackdelen med att bli stor, att det kommer ju alltid till tidningarna. Min grej med min podd har alltid varit att det ska vara som två kompisar som snackar. Och tycker att det är nu är det ju det. Men då glömmer du också bort på att det är en intervju och kan komma ut tidningarna. Det är ju lite så här både och på något sätt.
Jag var med i någon podd och så pratade jag om så här vardagsbestyr och hur, och jag pratade om att jag är ledig på dagarna. Anna jobbar mycket iväg så där, och jag är ledig och jag kan ta ju liksom emot oftast då om rörmockaren kommer. Så det är jag som tar emot. Och så skojar jag då, ja mitt liv är ju som en porrfilm, jag går runt med kalsonger där hemma och så knackade på dörren så öppnade, oj är det rörmockaren, hej hej säger jag. Så som liksom, ja porrscen liksom. Sen kanske inte fortsättning är så lika. Men, och det har ju liksom ingenting med mitt familjeliv och fru eller så att göra. Men då var det någon sån här skvallertidning efter den här podden. Så stod det så här, mitt liv med typ frun eller partiledaren. Och så, mitt liv är som en porr, alltså... Som var ett skämt om en rörmockare.
Men det är så jävla typiskt.
Men jag har blivit lite immun. Alltså för några år sedan skulle jag liksom bli så här, lite lätt illa. Alltså lite rädd nästan av att se den där på utanför tobaksaffären. Men nu så känner jag lite, jag bryr mig inte så mycket.
Jag tror också även gemene man har fått någon slags insyn med att man ska ta det mesta med en nypa salt. Det har gått så pass långt att liksom, det blir ju artiklar på allting och allt tas ur sin kontext.
Det är väl så ändå, ja.
Ja, jag tror nästan det. Så det, jag tror, även om det är jobbigt så vet nog de flesta det i alla fall.
Jag tror också det.
Jag tror inte att folk tror att ditt liv är som en porrfilm.
Nej.
Vilket kan vara trevligt.
Men just när det är relationer och så, så vill man ju inte...
Nej, såklart. Såklart.
Och det var likadant nu, var, vi har precis gjort Talang i TV4. Och så var det finalen som Anna där hälsade på. Och så, ja då, när det är reklampaus har man ganska mycket liksom dödtid och det är publik där man går runt lite och jag gick och hälsade på lite kompisar och hälsade på henne och just pussades då. Och jag tänkte inte mer på det. Det var liksom, jag var ju jobbad och sen pang sätter TV igång och så. Och så nästa dag var det någon av kvällstidningarna också.
Jag läste det här.
En liten grej om vinnaren. Och sen en hel sida om pussandet. Och så frågade de mig också just det. För jag tänkte inte på det, det var bara liksom en allmän fråga. Blir det semester i sommar? Ja, det blir semester i sommar. Så. Och det var en bild på den här pussen och hjärtan och grejer. Och så stod det, och nu blir det kärlekssemester.
David Batras hångelfest. och planerar kärlekssemester.
Ja, planera.
Det låter som att du gick runt där på finalen bara, skit i finalen, vi ska ha kärlekssemester i sommar.
Exakt. Och jag tyckte liksom synd om någon som tävlade som har lagt sitt liv i potten på att nu ska jag...
Fan. Ni snodde deras thunder.
Ja, Anna sa nästa dag också mycket att jaha, det blir kärlekssemester. Det var
kul, vad kul.
Exakt.
Vad har du planerat?
Vart ska vi någonstans?
Blir det någon kärlekssemester?
Jag måste ju planera det nu då.
Du har ingen val.
Det är kärlek, alltså semester blir det ju liksom.
Och ni är ihop, så det får two and two together liksom.
Precis.
Men det här, folk är ju väldigt nyfikna på det här med Säpo också såklart. Och jag la ju upp en bild på dig på min Instagram och sa att jag skulle träffa dig. Och mycket frågor handlar ju om det. Alltså det här med hur mycket är de med?
Ja, och det får man ju inte snacka om.
Du får inte snacka om det?
Nej, så är det ju. Det är ju det som är hela idén med Säpo liksom. Att det är ett personskydd liksom.
Ja men fan vad värdelöst.
Så skulle man börja snacka om deras rutiner och så är det ju mycket dålig idé.
Avslöja hela säkerhetstjänstens säkerheter.
Deras scheman och så.
Ja, det makes sense.
Så tyvärr får jag göra det besviken.
När du säger så. Ja, jag fattar. Ja, fan tråkigt. Men hur har hon humor? Är hon rolig?
Anna, ja det har hon verkligen. Jag tror du menar Säpo nu här.
Har Säpo humor?
Oj. Nej, men Anna har med humor. Det tror ingen heller. Nej,
för ni känns ju, det är också en fördom. Alltså, vad ska man göra då? Vi känner inte er. Man har ju fördomar, man har bilder av människor.
Vi har ju bra om vi går på en fest sådär och inte känner så många. För då tror ju alla att jag ska vara roligare än vad jag är. Och när de går hem tänker de nog, säger de nog till sin man eller kille eller tjej eller fru, säger nog, vilken tråkig jävel han var, David Batra, som jag satt bredvid. Och de som har suttit bredvid henne tror jag säger, oj vad rolig hon var. Hon var ju inte alls en robot eller sådär.
Men tror du att komiker överlag är roligare människor? Till vardags?
Ja, kanske om man är bara, när vi komiker är med varandra och man känner liksom någon sorts trygghet och så, då är alla faktiskt väldigt roliga. Och man vågar liksom släppa loss och släppa galen. Men är man i ett nytt sammanhang och så är det oftast inte så roligt.
Nej.
Och med politiker, alltså jag har ju träffat de flesta av toppolitikerna och de är ju alltid roligare än man tror.
Det är sant.
Även jag tycker ju det när jag kommer där och tänker, oj, vad han eller hon var rolig.
Så det ja, man har ju märkt det lite. Framförallt Reinfeldt tycker jag verkar ha humor. Mm. När han var hos Helenius här. Man trodde man inte alls liksom. De är ju rätt roliga.
Och det är ju ändå det de ska liksom prata om. Ja, liksom NATO och liv och död och skicka svenska soldater till FN-uppdrag och så. Det blir ju pajigt om de är alltså roliga, i alla fall i fel sammanhang på arbetstid liksom.
Ja, ja, ja.
Det ingår liksom inte i arbetsbeskrivning på någonstans. Ja,
det blir konstigt om Stefan Löfven när han ska informera om terrordådet drar ett skämt liksom.
Ja, det är liksom helt omöjligt. Och likadant med en komiker är ju tvärtom då rolig konstant oftast när vi syns.
Mm. Så det är klart, förhoppningsvis.
Förhoppningsvis, ja. Så det blir ju de här bilderna egentligen.
Ja. Vi har ju varit inne på att jag blev pappa för 5 veckor sedan.
Mm.
Visst har du ett barn?
Mm.
Ja, då är jag påläst och har koll. Det var inte lätt att hitta den informationen kan jag säga.
Nej, jag försöker hålla undan den.
Ja, jag förstår det. Men vi ska inte prata om ditt barn. Ska vi göra.
Nej, det är inte hemligt så, alltså, absolut.
Vi kan prata om dig. Vi kan prata om hur ditt faderskap förändrade dig. För eftersom jag själv är mitt i det så är jag nyfiken på andra pappor, hur de känner liksom.
Mm.
Minns du det som igår?
Både och. Både minns jag det. Som du pratar om, den här liksom kombinationen av eufori och skräck nästan. Mm. Sen samtidigt så höll jag i en bebis nu häromdagen och tänkte att men jag har ju eget barn, det är bara ge mig unga ska passa liksom hända när du går igen. Och jag bara, liksom, det var så lätt och allting var så, hur gör man med nacken? Och jag hade glömt allt alltså. Så att samtidigt så har jag glömt mycket på något sätt.
Kunskapen är en färskvara.
Ja, det får jag nog säga. Och den här rädslan kom tillbaka, första gångs rädslan. Att jag tänker om det går sönder det här lilla knytet och så.
Mm.
Men det har ju förändrat en massor, absolut.
Mm. Minns du småbarnstiden? Minns du att du tyckte om det? Eller var det mest att du så här, kan de bli lite äldre?
Ja, både och alltså, om jag ska vara ärlig. Dels tyckte jag ju om det, att det är så, ja, den här starka kärleken som du säger, som man inte har känt förut till något egentligen. Och men sen är det såklart att det är ju jobbigt om man längtar efter, hoppas blöjorna, vi blir av med dem snart och så.
Mm.
Och det kommer ju successiva väldigt liksom härliga förändringar när barn blir äldre såklart. Mm. Och det blir liksom en ny individ att umgås med.
Mm.
Och helt plötsligt är det, ja, men det är liksom varje, det låter ju otroligt klyschigt och så, men varje ålder har ju verkligen sin charm.
Ja, men jag tänker det också är ju, att det är ett period liksom. Man
ja, och jag tänker väldigt ofta att nej, nu kommer den här åren försvinna. Det har varit så mysigt nu här att, liksom, att hon vill krypa upp i min famn och kanske inte vill längre, och nu kommer detta. Men då kommer det nya liksom. Och nu bävar man inför, tänker när hon blir tonåring, kommer allt det här vara slut, det här mysiga, kommer bara bli arg på mig och säga jag hatar dig och så. Men då kan jag ju tänka mig att det kommer andra väldigt positiva saker också liksom. Så att det är ju fantastiskt med det, att det är liksom, och även liksom det här spännande att studera bara det liksom rent objektivt studera en levande varelse på så nära håll och följa med i den utvecklingen, bara det är ju också fantastiskt.
Det är ju det. Hon är 10 år i något, va?
Mm.
Ja. Bävar du inför tonåren? Är det inte så här, jag kan tänka så här, jag har fått en dotter själv och jag tänker att det är ju mycket, alltså, kvinnor och tjejer är ju mer drabbade liksom. Alltså för hemska brott och du vet så här, och jag vet inte.
Nej, men det är inte så väl egentligen, va?
Det är inte så.
Det är väl killar egentligen som är värst utsatta.
Är det så?
Jag tror det, om du släpper ut en tonårig kille på stan en natt och en tjej.
Är det så alltså?
Jag kan inte siffrorna, men jag tror mig ändå veta att det är ju större risk för killar att både bli misshandlade och bli misshandlare själva ju, och hamna i bråk och våldsbrott och liknande.
Vi hoppas du har rätt, säger vi.
Ja, vi får googla.
Så vi får lugn och ro.
Men det är klart, oron är väl densamma oavsett, tror jag, om det är en kille eller tjej. Det tror jag, det kommer man nog inte ifrån.
Mm. Men på tal om relationer då, alltså ni har varit gifta i 15 år?
Mm, snart.
Snart 15 år?
Mm.
Hur ska ni fira det? Kärlekssemester eller?
Det får det bli.
Måste bli det.
Mm.
Hur får man en relation att funka i 15 år?
Oj.
Vad är nyckeln, tror du?
Ah, du, shit. Sådana råd vill man ju knappt ge på något sätt.
Men det är lång tid, 15 år.
Det är
år.
Faktiskt, när du säger det så här, det är ju faktiskt jättelång tid.
Ja, verkligen.
Och jag har ju inga tips eller råd eller knep egentligen, tror jag. Jag tror det är väldigt individuellt hur man... Vi har ju någonstans också de här lite speciella jobben och haft liksom... I vårt fall är det ju, tror jag, det har varit väldigt bra att vi har haft liksom möjligheten att förverkliga oss själva och göra de här liksom roliga egojobben på många sätt och lägga mycket tid och energi på det.
Mm.
Och vi har väl liksom gett varandra den tiden och energin också att, att göra det liksom. Det är ju, har ju funkat för oss i alla fall. Men det finns ju liksom inga, det finns ju inga recept så där alltså. Hade det funnits så hade man ju skrivit en bok och åkt runt i världen och funnits på alla flygplatser.
Förmodligen. Men när jag la upp bilden på Instagram om att du skulle gästa, det var ju precis i den vevan som jag tror att Moderaterna öppnade för ett eventuellt samarbete med SD. Och därför kom det 800 kommentarer hur du såg på det.
Oj, ja. 800 kommentarer.
Ja, 8 kommentarer.
8 kommentarer.
Ja, så du måste faktiskt svara på det.
Absolut. Ja, och samarbete, vet jag inte, det är du som kallar det.
Det är kommentarerna sa så. Ja. Men hur tänkte du? Hur tänker du kring det?
Ja, jag tänker ju att SD är väl det parti, om man skulle liksom hitta något parti som jag står längst ifrån, och jag har ju till och med liksom, en av de få som har debatterat med Jimmie Åkesson nu för några år sedan.
Det såg jag faktiskt i morse.
Ja, det såg det på YouTube, finns det fortfarande. Ja. Så att, och jag är ju, skulle ju inte vilja egentligen att de fanns i riksdagen överhuvudtaget, och just den typen av missnöjespartier som finns i hela världen nu som har blivit jättestora och jättepopulära. Men det här med den totala isoleringen, att vi ska liksom inte stå i samma matkö, vi ska inte prata, vi ska inte överhuvudtaget sitta bredvid dem som det var i början, inte gå in i samma sminkrum om där sitter Jimmie Åkesson. Det tror jag har fått en motsatt effekt egentligen, för de får bli underdogs och de är de enda opponenterna till slut och blir någon sorts skämskudde som alla etablerade politiker bara kastar mellan sig, och det enda som händer är att de bara blir mer och mer populära. Och sen det här då som Moderaternas omsvängning och säger att ja, men nu ska vi prata politik även med dem, som jag har gjort med de andra partierna utom dem. Det är, ja, jag kan inte svara på om det är rätt eller fel eller dåligt eller bra. I sådana lägen är jag faktiskt väldigt glad att jag inte är politiker själv. För jag slipper ta de här jobbiga besluten och få skit på min Instagram. Eller får jag ändå i sig.
Men var det så att du kom hem och bara, men Anna, vad läste jag idag i tidningen? Stämmer det här?
Nej, alltså i så fall skulle jag kunna komma hem så varje dag, för att det händer ju stora omvälvande grejer i politiken varje dag, och Anna i tidningen, ja, och TV också var varannan dag, så att där, nej, jag har ingen större fokus egentligen på vad hon gör på jobbet egentligen. Utan vi har liksom en familj och det är det som är det viktiga.
Jag förstår. Men hur tar du annars då? Du vet, du har många, många kollegor som skojar och driver om er och hej och hen och så här. Hur kan det bli så att man måste väl ändå ha ganska tjock hud som komiker? Alltså man har väl ingen val egentligen? För att du driver om folk, du blir driven med, eller kan du också bli ledsen när folk driver om, säg Anna, eller är det bara så att du bara, det är jobbigt, man håller det så här lätt liksom?
Nej, alltså om grejer, jag har ju varit med, gjort mycket så här roast-program och så, där man säger horribla saker till varandra och sitter och bara tar skit i 20 minuter. Så att när ledsen blir jag väl inte, inte om det är, alltså om det är komiker som skämtar, och det är skämt, då kan jag, nej, det blir jag absolut inte ledsen. Däremot kommer det ju, alltså även jag får ju rena alltså påhopp och hot och hat och så på internet och sådär. Det kan man ju bli, tycker jag, direkt obehagligt liksom. Men att, ja, att man gör parodier och skämtar, och komiker gör skämt om politiker. Jag är ju själv massa, jag har ju nog i min nya föreställning skämt om alla partiledare som är mer eller mindre taskiga liksom. Så måste ju en demokrati vara.
Men hur mycket kan man ta hot sånt på allvar? Alltså ni kan inte gå ut och vara rädda, tänker jag. Men hur kan man agera om man får liksom så här jobbiga kommentarer? Är det bara blocka och gå vidare eller liksom?
Ja, det är svår balansgång. Alltså ibland, jag har ju pendlat fram och tillbaka genom, ibland svarat folk som har varit direkt otrevliga och hatiska, och ibland har jag bara liksom, ibland har jag svarat sakligt så där och det bara triggar igång och har fortsatt ofta. Ibland har jag svarat med en sån här puss-emoj.
Härligt provocerande.
Ja, och det kan ju också trigga igång folk. Alltså.
Satan alltså.
Så att det där är, jag tycker rådet de flesta ger om man får är att man ska ignorera det totalt. Att man inte ska mata trollen så att säga.
Alltså jag har tips då. Jag vet att Magnus Bettner gör så här, att han retweetar bara hat han får, så han låter följarna gå på dem istället.
Ja, jag vet inte om det är heller. Det känns också som det triggar igång.
Ja, det kanske är det. Då slipper du själv tjafsa i alla fall, tänker jag.
Ja, men det tycker jag det gör de ofta. När det är så här i kommentarsfält och så är det nästan alltid att det är någon annan följare. Som, jag brukar strunta i det själv, och brukar någon säga liksom, de käftar med varandra istället. Och det är ju fint, blir man ju lite glad över. Att någon tar en i försvar, så att säga.
Du känns ju annars, jag sa det när du kom in, att du ser glad ut, du ser välmående ut. Alltså välmående, det låter ju tjockt alltså.
Exakt.
Varför kan man inte säga välmående?
Du ser tjock ut.
Du ser väldigt tjock ut, David. Nej, men du ser glad ut och sådär. Alltså jag får ju bilden av att det här, nu är det återigen en fördom, men att du är en ganska ångestbefriad människa. Att du är lycklig liksom. Är du, har du ångest?
Ja, det får jag nog säga att jag har alltså. Inte just nu när jag sitter här med dig har jag inte ångest. Men jag är nog en ganska orolig själ alltså, som har mycket oro fram och tillbaka genom livet, absolut.
När mår du som sämst?
Jag mår nog som, jag är dålig på att fatta beslut egentligen. Och det kan vara liksom, jag får mycket beslutsångest, både små och stora beslut. Och lite så här grubblande å ena sidan och andra sidan och reflektera och kan komma in i såna här liksom, där jag ligger och funderar på nätterna när nu är det tyst och lugnt och mörkt och man har liksom jobbat med grejer hela dagen, uppträtt på kvällen, varit omgiven av folk och sorg och så. Och där börjar man tänka, nu ska jag bena upp det här. Och så ligger man vaken halva natten och fattar ju inte något bättre beslut av det. Man är bara trött och dålig cirkel liksom.
Ja, hjärnan har gått på helvarv.
Ja, men precis.
Utan någon som helst mening.
Precis.
Men när grät du sist?
När grät jag sist? Ja, det var nog faktiskt nu här om helgen. Jag såg den här filmen Lion. Mm. Har du sett den? Eller?
Nej, men jag ska se den. Jag går på all bio, men just den har jag inte sett den.
Otrolig alltså, otrolig.
Är så.
Och särskilt om man är då indiskt ursprung, som jag, handlar ju om en kille som blev adopterad från Indien och borttappad.
Det är två filmer i en, va? Inte så, kan man säga, eller?
Nej, det kan man säga på ett sätt. Ja, men han, egentligen är det en väldigt traditionell historia. Han söker sitt ursprung och han blir liksom borttappad och hamnar på barnhem och blir adopterad, bortadopterad. Och sen söker han sitt ursprung och jag ska inte avslöja, spoila. Men det är egentligen så finns ju massa sådana tv-program och allt möjligt egentligen, så det är inte något unikt alls, men väldigt fint gjort då. Och man, i och med att jag också har varit så mycket i Indien och som barn och allting, så kan jag känna igen mig så otroligt. Och jag vet, mina föräldrar hade inte sett det, men jag ringde dem och sa ni måste se den, för att de pratade alltid om när vi var där, när vi var små, vi var på de här stora stationerna i Delhi och Calcutta och så, där det är så massivt med folk. Och långt innan det fanns mobiler och internet och så, jag vet, mamma och pappa brukar berätta hur de höll i min hand liksom, man var 4 år gammal. För visst, att tappa den här handen nu en sekund, då har jag förlorat den här ungen för livet liksom. För det är, alltså, det är så mycket trängsel och rörelse. Och man liksom, jag kommer ihåg fortfarande, jag kunde känna den här mammas hand och man bara åkte med som en vante. Och det är försäljare och väskbärare och tiggare och resenärer och kaos och ljud och sådär.
Läskigt landade på
det. Och då var det ju, och det, sådana grejer har ju hänt, och det finns ju många adoptivbarn som har de storiesarna egentligen, som bara, historien var att det var med mamma på marknaden och så blev jag borttappad och sådär. Och det här är en väldigt så här rörande historia då, om detta kan man säga.
Dagens tips kan man säga.
Ja, så alltså då grät jag, det var ju som en parodi hur mycket jag grät alltså. Det var så att man kommer ut från bion och man får liksom gå hem och byta tröja för att den är blöt av tårar. Så att det var
skönt ändå, gråta
är, ja, men det är skönt. Det är väldigt skönt, i alla fall i sådana sammanhang, när man vet att det här är ju ändå en film som har triggat igång det här.
När jag gråter lite, jag tycker det känns som att man renar sig själv lite grann.
Ja, men faktiskt. Efteråt är det ju väldigt skönt alltså.
Det är skönt. Jag har en lyssnare här som är nyfiken på din relation med Johan Glans. Är ni nära vänner?
Ja, det är vi.
Bästa,
absolut,
vänner? Bästa vänner?
Ja, det skulle han. Jag har några bästa vänner, men han är en av dem, absolut.
Men jag vet inte vad jag ska fråga om det. Kan inte jag berätta om sin relation med Johan Glans?
Ja, vad ska jag berätta om den? Nej, men vi har liksom vi var ju med i den här tävlingen då 1994, och då sen dess har vi ju gjort, dels i början de första 10 åren så gjorde vi ju liksom gig hela tiden ihop, för att då var vi ju 2 okända rookiesar som, och det blev lite att folk bokade oss ihop, lite kul att man de 2 skåningarna hittade folk liksom. Så då åkte vi ju land och rike runt och bodde och delade på hotellrum och så, för att så bodde man och så där. Då lär man ju känna varandra ganska bra i den de åren, när man har inte egen familj och så. Och sen har vi ju alltid haft lite jobbprojekt som har flutit på, tv-program och så. Men även när vi inte har det, så har vi, nu har vi familjer båda 2 och barn i lite samma ålder och sådär. Så att jag ska faktiskt åka över nu när jag är i Los Angeles, och jag ska åka över där med familjen och hänga i hans hus och sådär.
Mysigt.
Ja.
Har ni liksom, har det aldrig varit en konkurrenssituation?
Nej, ja, det har det väl. Alltså mellan alla komiker är det ju det på sitt sätt. Jag tror vi har haft tur. Dels att stand-up comedy-branschen har ju liksom, alltså exploderat de här åren vi har hållit på. Så att det har liksom, kakan har ju växt något så oerhört, så det har liksom inte funnits någon kaka och konkurrera om.
Det har räckt båda liksom.
Det har räckt båda, ja. Och sen så gick det ju, som tur var, det gick väl lite bättre för mig i början egentligen. För att Ja, det var nog lite lättare att boka mig till en liksom firmafest i Eskilstuna med 100 gubbar. För Johan hade lite roligare, får jag säga själv, men lite smartare, lite klurigare skämt som var kanske var lite, och han var så kanske ännu mer pojkaktigare och yngre och kom med de här surrealistiska skämten, och gubbarna i Eskilstuna tänkte, vad fan är det här för någon son på någon på lagret vi har skickat upp, vad ska han stå och babbla liksom. Och jag var lite kanske mer fjäskande och publikfriande liksom, och tänkte, nu måste jag bara vinna de här. Så på det viset gick det kanske lite bättre för mig då precis i början, och sen gick det väl lite bättre för honom däremot rent bland liksom branschfolk och så, som kunde se den här lite mer udda begåvningen som han hade då, som kanske de inte såg på firmafesten. Så att han fick lite mer så tv-grejer och så, jag kanske fick lite mer de där andra giggen.
Fölke.
Ja, lite så faktiskt. Och ja, men det har gått lite pö om pö där, vem som är populär var och hur och, mm. och så. Så att nej, jag kan inte säga att det liksom, ja, och som sagt, som, hade det gått dåligt för någon, då kanske det hade varit lite jobbigt, ja. När man börjar så där samtidigt och så. Men som tur är så har det ju gått bra för oss båda liksom.
Och Johan är Annas favoritkomiker, eller?
Ja, det är han, absolut, absolut.
Jag har lite frågor som jag ställer till alla mina gäster.
Mm.
En av dem är, vad har du för relation till alkohol?
Mm. Den är väl ganska genomsnittlig, svennebanan-relation. Jag liksom dricker när det är fest och man sitter där på helgen och dricker vin till maten och sådär. Och, men jag har liksom aldrig varit rädd för att bli liksom alkoholist eller så, även om man ändå jobbar i en miljö där det finns alkohol hela tiden, och man bjuds ju på det om man liksom en tisdagkväll klivit av scenen, så ska du ha en öl och så. För jag har liksom inte varit så, det har liksom inte varit ett sug direkt.
Du har inte det här du har inte det här mer begär
liksom. Nej, inte sådär, nej. Och det kanske, jag tar i trä, man ska aldrig säga aldrig, men jag tror inte jag kanske är sådär jättemycket, om det nu finns något som heter beroende personlighet eller så. Alltså jag har liksom inte börjat röka eller snusa eller, jag har inte haft andra sådana beroende tendenser heller liksom.
Provat några droger?
Nej, inte
nu någon. Kom dilemmat igen i huvudet.
Nu kommer dilemmat.
Jag på det.
Nej, men jag pluggade i USA och sådär, så att jag har ju provat gräs liksom, men inte även då liksom. Ja, det var inget jag, man provar att ta något bloss liksom, får knappt någon effekt. Mycket för att jag har varit rädd för den typen av grejer också. Mm. Och jag känner, har inte känt någon kittling riktigt till det liksom.
Nej. Vad har du för relation till döden?
Ja, det är ju trist med döden alltså.
Bästa svaret jag hör. Ja, det är tråkigt. Nu går vi vidare.
Det är inget bra alltså.
Nej, det är det inte.
Samtidigt är jag ju hindu, så att jag reinkarneras ju.
Ja, vad skönt.
Det är väldigt praktiskt. Jag blir en ko eller en råtta eller så.
Ja, det är ju schysst.
Det är mer ett bäst före datum kan man säga. Nej, men jag, det är inget, jag går inte runt och har dödsångest, det ska jag inte säga.
Nej.
Men men lite när man får barn och så.
Blir det annorlunda då, tycker du?
Blir det ju det, för att då vill man ju, det finns ju ytterligare en anledning till att leva länge och inte bli sjuk och inte bli liksom, ja, dö för tidigt.
Mm.
Och jag kan tänka på det liksom, mina föräldrar, de är ju 80-årsåldern nu och väldigt pigga och glada och friska. Men där kan jag väl känna lite ibland att man kan känna, då och då kan det komma upp ett sting av oro liksom, att ja, vad ska hända i framtiden? Och man ser ju på folk i den åldern att pang, ena dagen till den andra kan man bli jättesjuk till exempel och så. Så visst tänker jag på den typen av grejer ibland, det gör jag.
Men du är ganska befriad från tragedier och sånt.
Ja, jag har haft tur så. Jag har inga sådana här jätte nära och kära som pang har liksom ryckts ifrån en riktigt.
Jag hoppas det håller så.
Det är knappt att man vill prata om det.
Nej, ta i trä.
Det är lite så vidskepligt nästan.
Precis. Vilken tror du är den största missuppfattningen om det?
Missuppfattningen om mig? Ja, vad kan det vara? Ja, det vet jag inte. Alltså, det är svårt att sätta fingret på själv alltså.
Kanske får fråga dina fans istället. Din fanbase.
Du får fråga din, du får ju mycket av dina följare där. Det är svårt att säga, ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
Jag får lägga upp en ny post. Vad tror ni är det som finns uppfattningen om David Batra?
Exakt, exakt.
Precis, det är bra det. Vad röstar du på? Det kommer du aldrig säga.
Nej, det kommer jag nog inte säga faktiskt. Dels för att, ja, men jag känner lite som komiker, är man ändå lite som en journalist ungefär. Att jag vill var liksom fri, jag är ju gift med Moderaternas partiledare, så jävla fri är jag inte i min, kanske vad folk tror och tänker och tycker, men jag vill ändå inte säga det, för jag känner att det är, jag vill kunna sparka åt alla håll och vara lite så där, ja, men som en journalist på det sättet liksom.
Hade du berättat vad du röstade på om du inte var gift med Anna?
Nej, jag tror inte det, för jag känner att min roll, jag har ändå ganska mycket politiska skämt och liksom. Sen kommer säkert folk ha sina teorier och så, men det kanske man har ändå med journalist i Rapport också. Men jag tycker det känns roligare att det är liksom lite ovisst och rent när jag gör liksom, man kan ändå se en som lite mer så här granskare av makten när man är komiker.
Har du träffat Jimmy Åkesson sen du debatterade med honom?
Ja, det har jag nog någon gång, för att jag är med ibland på såna här, några sådana stora tillställningar, riksmötets öppnande eller vad det kan vara. Och då är ju alla partiledare där och så.
Har ni snackat ut om det?
Nej, träffat och träffat. Alltså det är inte, man skakar ju typ hand med folk. Alltså, så jag kan ju knappt träffas.
Nej. Om ni har en helt ledig dag, du och din fru, eller din familj kan man säga. Alltså, ni är ju båda jätteupptagna, vet jag. Men om ni har en ledig dag, vad gör ni då? Hur spenderar ni en sån dag?
Ja, inte mycket egentligen.
Ingenting?
Nej, faktiskt inte. Alltså det är så pass, det är som sagt relativt sällan det är så, och då är det
kärlekssemester kanske?
Kärlekssemester, ständig kärlekssemester. Nej, men mycket är det, det är ju tråkigt svar såklart, men jag tror det gäller nog inte bara för oss, det gäller nog ganska många som är i de här faserna i livet med barn och jobb som kräver resor och så, att när man väl är ledig och hemma så är det ganska mysigt att vara bara hemma. Man har ändå några sådana här sopsäckar som ska ner i källaren och något skit som ska bort, och det låter ju bedrövligt, men det är skönt liksom att bara kokona i dem när man kan det.
Ja. Men det här med att vara offentlig människa då, som ni ändå är i allra högsta grad, både du och din fru, trivs du den rollen? Alltså, eller du kan inte reflektera så mycket kring det, men du har varit så länge, tänker jag.
Ja, men både och, jag trivs att sitta här och berätta om mig själv och sälja min föreställning, och jag trivs att jag får släppa extra föreställningar för folk tycker det är spännande. Visst, många tycker att jag är rolig komiker, men ska man sälja mycket biljetter så måste man ju också synas i tv och vara en kändis så att säga.
Men så här,
och det trivs jag med. Men däremot så trivs jag kanske inte med, som på vägen hit, när man går på gatan bara och folk stirrar och vänder sig, stannar upp, tittar in i ögonen och vill hälsa, och så märker man att de börjar tänka, är det min granne, är det någon på sport, är han Daniel Nannskog, nej just det, är det han, är det? Och så nickar de lite och ska börja snacka med en, för de tror att man är kompisar eller granne eller så. Vilket gör, och det är ju inget illvilligt, det är bara sött och allmänmänskligt att hej hej. Men det gör ju att det har blivit lite vana att man går och tittar ner i marken och så. Just för att annars blir det liksom, man stannar upp hej, hej, liksom. Och man känner ändå att man kanske måste ge lite energi och vara lite, le lite kanske. Eller man vill inte bara gå runt och vara sur liksom.
Så du har varit stoppad på vägen hit?
Inte direkt stoppad just nu, men ja, men lite sådär ändå. Hej, nickat, känna och så. Och sen så är folk otroliga. Folk ger ju väldigt mycket kärlek varje dag, måste jag säga, och kommer och, ja, det blir faktiskt på vägen hit någon som kommer, vad bra du är, sådana bara sådär. Det är otroligt ju. Tänk om man skulle få uppleva det som polis eller sjuksköterska. Ja, de upplever det såklart ibland av sina patienter och folk de hjälper och så, men bara någon på stan, de är ju värda mycket mer sånt än vad jag är värd, som har dratt några skämt i parlamentet liksom.
Men, säg inte det.
Nej, men så det är ju väldigt fint, och det är jag väldigt tacksam för, och att någon vill ta en selfie och så, det är också smickrande, och jag kan också känna lite, visst man kan vara trött och tycka det är jobbigt, men jag kan också känna, ja men det här är mitt jobb. Så kommer den här personen lägga ut en selfie och ja, jag jobbar med detta, jag vill ju sälja biljetter, det här är mitt yrke också liksom. Så det tycker jag nog om, men samtidigt känner jag faktiskt, nu ska jag åka till USA till exempel då, och åka runt lite och hälsa på Johan och sådär. Då kan jag längta faktiskt lite efter det här att gå på, jag vet, jag var i Berlin med en kompis för ett tag sedan, och så åkte vi tunnelbana där och snackade, så sa jag till min kompis att shit vad de är trevliga i Berlin, så att man bara kollar på varandra på ett annat sätt än i Stockholm och så. Men alla är så trevliga liksom, unga och gamla och gubbar och tanter på tunnelbana, och så tittar han på mig så, ja men det är för att du tittar på folk. När jag är med dig i Stockholm sitter du bara och glor ner liksom. Och nu där i Berlin så det blir lika villkor, för då kan man båda titta varandra lite snabbt i ögonen, kanske nicka, men ingen vet någonting.
Jag tänkte faktiskt på det här, för jag mötte dig på Folkhamngatan för en dryg vecka sedan. Och då kollade du bara ner i marken. Och jag ville inte stoppa dig då. Du såg så himla upptagen och nästan lite besvärd. Ner i marken så här. Så du säger så här, så jag sätter live.
Ja, okej. Okay. Ja, och det är nog för att jag är också lite blyg. Typ. Vissa tycker, vissa får man en känsla av så här lite mer teaterapa, men de njuter ju av det och går liksom mohahaha på Folkhamngatan. Och det trivs inte jag med.
Nej. Det är rimligt.
Men däremot så känner jag att det är också lyxigt att man är svensk. Mm. För jag kan ju åka till, ja, till Köpenhamn, så är det ju ingen jävel som vet vem jag är.
Nej.
Så att det är ju, jag tänker ibland när man känner sig just lite besvärad av detta, tänk alltså de här, man fattar ju ett sådant här Britney Spears som blir helt galna i huvudet. Eller?
Alltså jag blir så här.
Alltså det finns ingenstans på jorden. Nej. Alltså det finns liksom inte.
Nej. Och det är så sjukt, och jag tänker på Justin Bieber då.
Oh.
Och jag tänker så här, folk tycker att han är ett svin som...
Ja, visst.
Hur fan ska han inte
bli ett svin? Ja, det är klart alltså. Att han blir... Ja, det är visst. Alltså. Ja, och alltså, att han blir helt galen. Man läser de här och han klättrar upp i träden. Och, alltså.
Ja, det är klart att han blir sjuk visst. I huvudet. Och han, alltså, att folk som inte blir sjuka i huvudet och inte missbrukar. Ja. Och inte blir, jag är bara, hatten av till er.
Ja.
Alltså, de är ju bara, wow, hur går det till?
Liksom? Nej, visst.
Så det är verkligen så här... Lagom
och jag har ju varit med om det, fast då var det ju mer kul faktiskt. Jag var på en lång resa i Indien och var i djungeln med min pappa. Vi var så här red elefant och skulle på tiger safari, lite så här far och son resa liksom. Mm. Och var långt i djungeln, man har behövt åka jeepar och bodde i något vindskydd och man hörde liksom djur och sådär. Mm. Och sen åt vi på någon sån här liten liksom hål i, ja, skjul i djungeln, drack indiskt te sådär. Då kommer det en blond familj och pratar skånska och går fram till mig och säger, ja, nu har du åkt långt bort för att inte hitta några svenskar, men här är vi.
Underbart.
Ja, och då var det faktiskt bara kul, ja, för det var liksom så udda.
Det är bara de här.
Det ja, ja, och det blir faktiskt lite roligt på. Ja. Och de hade ju nog sagt så oavsett vilken svensk det var, bara för att det blir lite galet att det är två från Sverige där. Men då tänker man ju, tänk sådana här Justin Bieber och så liksom. Det finns noll. Ensamhet egentligen.
De kan inte åka någonstans.
Nej.
Fy fan. Jag har ett segment som heter ett ord om. Det går ut på att jag säger fem stycken offentliga människor i Sverige.
Mm.
Och du säger första ordet som kommer i ditt huvud när du hör det namnet.
Mm.
Det är alltså fem kändisar.
Mm.
Första ordet som kommer säger du bara. Alex Solman.
Rolig.
Marcus Birro.
Oj, du går så snabbt bara. Ja. Nästa. Mm. Ja, fan, honom känner jag ingenting egentligen. Jag vet ju att han är kontroversiell kanske, det är det jag vet.
Men
jag
har liksom inte... Kontroversiell?
Ja, jag har liksom inte följt honom.
Nej.
Men jag har fattat att han svänger fram och tillbaka och ja, hatar och älskar och så. Mm.
Kontroversiell då?
Ja, det får jag säga. Det är allt jag liksom har koll på egentligen.
Sara Larsson?
Ja, fantastisk.
Jimmy Åkesson?
Ja, nej tack.
Leif G.W. Persson?
Ja, otroligt fascinerande ju. Att man kan ringa upp honom. Alltså det har ju blivit, varenda kvällstidning kan ringa honom. Ja, det behöver ju absolut inte handla om kriminologi längre.
Nej,
det kan
han är
vara...
expert på allt.
Ja, det är underbart, är det ju.
Hela Sveriges expert på alla ämnen, ja. Och han svarar gärna.
Och genom, ja, dels är det ju lång och trogen tjänst.
Ja.
Men det är också det här, om du skulle gå till Dramatiska institutet eller träffa en någon sorts mediatränare, coach eller liknande och fråga hur ska man bete sig i tv?
Mm.
Ja, då ska du prata tydligt. inte hålla på att ta dig i ansiktet. Börja flåsa och andas och hosta. Vända bort dig från kamerorna och micken. Var otrevlig mot den som ställer frågor. Alltså han gör ju egentligen
tvärtom.
Troligtvis alla fel på en sån här liksom...
Ja.
När han får frågan kan han titta så ut med, att det är en idiotisk fråga han har fått alltså.
Det är bara han som kommer undan med sånt beteende,
ja. Och det är väl därför han blir älskad också.
Förmodligen.
För att man är så trött på allt som är så slickt och snyggt och
det är befriande,
stylat,
det är ju det.
Och så sitter han med en käpp och ja, det är ju fantastiskt.
Han är väldigt kul att imitera.
Ja, det är han ju. Jag är inte bra på det, men det finns ju de som är
Det räcker med förlåsa.
Ja, det räcker med man...
Ja, precis. Och han flyttar sina glasögon hela tiden. Ja. Om. Det måste ha en tvångsgrej.
Och det är väl också en sån tics-grej som folk hade sagt ju att...
På av. Alltså hela tiden. Tänker han på
det
själv, tror du?
Men sen är det ju också... Alltså man ska inte bara säga att det är de här... Att han gör allt fel, så att säga. För det är ju också man faktiskt sen lyssnar på vad han säger. Och typ skriver ner.
Mm.
Så han formulerar ju sig... kristallklart ju i kombinationen av flytta på glasögonen och flåsa.
Mm.
Det är väl den kombinationen som blir väldigt stark också.
Ja, han är ju skitslipad.
Ja, och så smart liksom.
Ja.
Nej, men det, ja.
Jag måste ändå, när vi snackar om GV så måste jag berätta om när jag ringde honom och frågade om podd.
Ja.
Det här är egentligen, sånt här gör inte jag, men jag tänker att vi ändå vill snacka om GV nu.
Ja, herregud.
Jag ringde GV och jag sa så här: hej, jag heter Nemo Hedén, jag driver en podcast, berätta vilka som har varit med, hur mycket lyssnare jag har, så här, och kör min pitch så här. Han bara, du slipper mig! Så la han på.
Ja, det är bra alltså.
Ja, så jag tror inte jag får honom.
Nej.
Nej. Han gör gärna kvällstidningar, men inte så gärna poddar.
Nej.
Han visste inte vad en podd var ens, tror jag. Nej, säkert, nej. Förmodligen. Men jag slipper honom, så det är skönt.
Nej, samtidigt, den dagen han verkligen ska lansera någon jättenytt projekt, och så är det inte omöjligt.
Nej.
Jag menar, han uppenbarligen tackar han ju ja till att vara med i saker. Så att,
jag tror han inte ens vet vad podd är. Så han är mest förvirrad bara.
Du kanske måste gå via någon annan liksom.
Ja, jag får försöka med det.
Mm, precis.
Det är en fråga här som lyder: när du ska boka bord och ut och äta så här, om du har en kompis som ska äta med och han inte får bord, är du sån här som bara, jag tar det här, jag kliver in, så ringer du och bara får du bord? Alltså, nyttjar du ditt kändskap?
Ja, jag tar det om han, nej, jag ropar inte, jag tar det här, kliver in.
Nej, men låt mig ringa istället, det funkar.
Ja, han får säga det nästan först, för jag tycker det är lite pinsamt att säga så. Men om han säger, ska inte du göra det, så kommer du säga ditt namn och så kanske de känner igen och så. Mm. Då gör jag det.
Det har hänt.
Ja, absolut, ja.
Mm. Man måste ju fan take advantage of the benefits.
Ja, så är det ju. Men nej, så det har hänt. Men jag tycker fortfarande lite, jag tycker det är pinsamt och jobbigt och dra mig för att säga det och så.
Vad har du för inställning till kritik och recensioner och sånt? Alltså, du har ett jobb där du ständigt bedöms.
Mm.
Och jag tänker att du får ju mycket sånt här. Alltså, hur rinner det bara av det, eller går det rätt in i det?
Jag tror jag har blivit bättre på det med åren, för att från början då, när man inte hade gjort så mycket saker, eller de första grejerna man fick, då tog det ju väldigt hårt, alltså att se i tryck i stora tidningar och så, alltså det var ju fruktansvärt, alltså nästan, ja, om någon så bra var det ju också väldigt bra och kul känsla, men det skulle väldigt lite till för att det skulle vara som ett sting alltså.
Mm.
Men sen i takt med att det har blivit mer och mer, så att det drunknar i liksom, och man har gjort fler och fler saker.
Mm.
Plus allt det här, hela det här medielandskapet, att som du säger, när det står någon sån här skvallernyhet, att det drunknar också.
Mm.
Och som du säger, folk tar det för vad det är och så. Jag tror recensioner så tar också folk för vad det är.
Mm.
Alltså, folk är ganska liksom luttrade med alla medier som finns, och cyniska och vet, ja, men det här är den recensentens. Mm. Nu är ju han eller hon är också sång- och dansman och vill skriva lite roligt och taskigt eller vad det nu är liksom. Mm. Så jag tycker inte det är alls så.
Nej.
Jag har inte alls så farligt förhållande till det längre. Nu kan jag nästan fnissa lite när någon skriver rejäla sågningar och så faktiskt.
Men sen så är det väl också så att när man har några år på nacken och blir så pass framgångsrik som du är, så vore det konstigt om du var superkänslig för allt liksom. Du vet ju att du är bra.
Ja, sen så kan det vara jobbigt när det blir som en ren, nu var det i sig många år sedan, var 6-7 år sedan, när man har lagt ner sin själ i något jättestort.
Mm.
Och som man dels har lagt ner enormt mycket liksom känslomässigt i, men även tid, och andra människor har lagt ner mycket pengar och tid och så, som vår långfilm där, Kvarterets gatan, Reset till Laholm, som vi gjorde.
Mm.
Och vi tyckte det gick så bra och hade så roligt och liksom, och det var liksom rätt känsliga skämt om cancer, men vi tyckte vi gjorde det rätt och det blev kul och så. Och så det var premiär, och vi märkte på premiären, det var sånt tryck alltså, och det var så mycket skratt, och det var så, alla bara kom fram och kramades, och SF berättade, nu har vi utökat antalet kopior, den ska bara massivt ut på hela Sverige, och ni måste göra en uppföljare, kan vi redan nu liksom boka att vi gör en uppföljare, oj, det här blir årets liksom sällskapsresan. Mm. Och man bara gick fram euforiskt och bara liksom
flög fram,
ja, och så öppnade man tidningarna nästa morgon, och det var liksom inte. Och jag tänkte, det, i och med att det är liksom komedi och man har tagit tv och gjort film av det, så jag förväntade mig kanske inte att det skulle bli 5 år eller så, men jag kände ändå att nu har vi något riktigt bra på gång. Så öppnade man tidningar, och det var liksom inte 2 år överallt, utan det var liksom 1 år på vissa ställen, alltså riktiga sådana riktiga massiva sågningar. Det var någon, och min, det bygger ju lite på att jag ljuger, min figur Ulf ljuger för sina kompisar att han har fått cancer för att få med dem på en sista semesterresa till Laholm.
Mm.
Och han är ju ett svin och en idiot, och han var han ju i tv-serien också. Och det var någon recensent som skrev, man hoppas nästan att han ska dö av sin cancer för att slippa.
Så,
alltså, det var sådana sågningar. Så att det var. Och så slog man på liksom morgon-tv där filmrecensenten, lika hårda sågningar där. Alltså massivt, det var kanske 1 eller 2 ställen det var något sådär okej. Okay. Alltså, sen var det över hela linjen.
Var du ledsen då?
Jag kanske inte var ledsen, där blev det nästan galghumor alltså. Mm. För det var så massivt mot vad vi hade trott, så att vi liksom fick flina och skratta åt det.
Är det i Kvarterets gatan som du någon gång säger så här, Jag mördade ju Stubbe en gång.
Ja, det gjorde jag. Mm.
Ja. Det är ju, det är ju väldigt roligt.
Ja, och det är den killen som håller på så där, ja. Som då Ulf heter han då, som också ljuger om sin cancer. Mm. Ja, men en idiot liksom. Men,
just den grejen tycker jag är ju hysteriskt kul.
Men, ja, men tack, men då i alla fall så då började man göra research. För man måste hitta en förklaring till de här dåliga. Och det är det där man börjar tappa tron på sig själv. Man tänker, vad fan, jag och vi alla har vi bara levt i någon sorts förljugen. Vad är det, kanske skit? Och så börjar jag läsa recensioner om den här filmen som Hipp Hipp gjorde. Mm. Morgan Paulsson heter den, och Yrrol, alltså Lorry-gängets film. Mm. Och hittade ett par andra sådana här, alltså när komedi-tv har gjort långfilm. Mm.
Du har ju ett färskt exempel, Morgan och Tobias.
Också, ja, det var också så. Ganska såg, ja, exakt. Ja. Och då var det exakt samma ton också. Mm. För jag hittade dem då som hade varit där det stod. De började ofta med, det är nästan omöjligt att gå från tv till film. Mm. Och sen var vinkeln då.
Då har de bestämt sig.
Ja, så lite den. Man kunde få den lite ursäkten till sig själv i alla fall. Mm. Sen var kanske inte filmen fantastisk heller. Det ska jag nog säga i efterhand. Men,
vi får ju se nu i Solsidan.
Ja, ja,
ska
exakt.
De, ska de bli liksom de första som lyckas?
Ja.
Får se.
Ja, och det skulle inte förvåna mig om de blir det, för att dels att Felix är sån otrolig regissör.
Ja, det är många duktiga där.
Och dels att det är, Solsidan är ju något så massivt fenomen liksom. Så att, ja, det ska bli spännande att se som sagt. Mm.
Du är ju här av en anledning.
Just
nu
det.
Har du några minuter på dig.
Ja.
Marknadsför föreställningen.
Oj. Ja, nej, men det är precis, jag är ju här, jag tackar ja till lite intervjuer nu, ja. Jag brukar för att göra reklam. Nej, men jag ska inte sälja så mycket. Den faktum är att man ska vara helt ärlig, den säljer sig själv ganska mycket.
Grattis till det.
Så jag har släppt upp nästan 40 föreställningar nu till hösten. Mm. Och massor av dem är utsålda. Vissa städer är redan helt... Ja, finns inte biljetter längre. Liksom,
fantastiskt.
I Jönköping och ja, ett antal städer. Mm. Så det är väldigt kul. Och att jag är mycket stolt och glad över det och börjar bli nervös nu. För nu måste jag ju leverera också. Men det kan jag lova här i podden, det ska jag göra.
Det hoppas jag verkligen. Mm. Och om man vill följa David Batra på sociala medier, du finns?
Ja, finns på Instagram. Twitter, det är väl ingen som använder det längre, men där finns jag också, och ja, Facebook finns jag också.
Och lyssna på din podcast.
Lyssna på min podcast, ja. Mm. Som är granne med din ju.
Ja, precis. Mm.
Så det kan man också.
Det tycker jag ni ska göra. Jag heter Nemo Hydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemomöter. In och gilla oss på Facebook, Nemomöter en vän. Säg tack till David Batra.
Tack själv.
Hejdå.
Hej då. Hej.